kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna och vi har kommit till del 4. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska börja eller fortsätta rättare sagt vårt studium av apostlagärningarna. Vi ska börja på det andra kapitlet. Men vi ska be först. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till det som hände bland de första kristna. Vi tackar dig för vittnesbördet som är nedtecknat. Vi tackar dig för berättelserna som är skrivna för att vi skulle kunna dra lärdom och ha nytta och glädje av det som du har gjort tidigare. Herre, vi vet att du har verkat under hela mänsklighetens historia. Men du har verkat i kyrkan i nästan 2000 år. Du är densamma igår, idag och evighet. Tack för att det som du gjorde på den tiden, det kan du också göra i vår tid. Vi ber att du är närvarande ibland oss ikväll. Och att du verkar ibland oss. Upplyser oss och visar oss hur vi ska kunna leva i din vilja, hur vi ska kunna fungera i relation till dig och i relation till varandra. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jag blir påmind om att förra tisdagen så letade jag rätt på de där sumarierna som de kallades. Alltså det finns ju några stycken olika ställen där det beskrivs hur det var i den första kristna församlingen. Och jag virrade till det där ordentligt och jag såg det sedan i papperna efteråt att det var väl någon rad som hade flyttat på sig. Så det var bibelhänvisningar till något helt annat än det jag talade om. Så det blir lite virrigt. Men jag tror vi hittade rätt på de ställena till sist. Så att vi kan lämna det där och dessutom så kommer vi tillbaka till tillståndet i den första kristna församlingen när vi kommer till slutet på det andra kapitlet. Så då ska vi ta upp den där tråden igen. Men det vi har nu, det är ju det som sker på pingstdagen. Och det är väldigt innehållsrikt, särskilt de fyra första verserna i det andra kapitlet. Man kan säga att det andra kapitlet är ju tre delar då i sådana fall. För först är det då de 11 eller 13 första verserna som är själva utgjutandet av den helige ande. Och sen är från vers 14 till och med 41 så är det ju Petrus pingstpredikan och hur man tog till sig den, hur man reagerade på den, och så är det då sista summariet där, vers 42-47, om hur det var bland de första kristna, särskilt efter andens utgjutande. Men vi får nog räkna med att ta några gånger till de här 13 första verserna, och då hade jag ju inte tänkt från början att vi skulle vara så där värst djuplodande i vers efter vers när vi läser apostlagärningarna. För det är ju inte lärotext på samma sätt. Det är ju inte beskrivning av hur vi ska leva, utan det är ju mer ett återberättande av hur det var bland de första kristna. Men vi måste nog ta ordentligt med tid här i början på andra kapitlet, eftersom det handlar om den helige ande. Dels så handlar ju hela boken om andens gärningar. Dels så handlar ju det här kapitlet, särskilt början nu då på andra kapitlet, just om den helige andes utgjutande. Och den helige ande är ju nyckeln till förståelse och kraften till att kunna leva det kristna livet överhuvudtaget. Så att det här går inte bara att gå förbi det som om det vore en händelse som ägt rum för 2000 år sedan. Att de blev fyllda med Guds ande och talade tunga. Utan vi måste försöka tränga in lite djupare så att vi ser, så vi lär känna den helige ande och se lite mer ingående vad det är som händer här. Och vad det kan ha för betydelse för oss idag. För inte bara resten av apostlagärningarna, utan som sagt hela det kristna livet och alla brevtexterna, allting som vi har framför oss, är ju sprunget ur den helige ande. Och eftersom det här är ett huvudavsnitt om den helige ande, så tycker jag inte att vi kan bara gå förbi det, utan vi får ta den tid som vi behöver för att tränga något sånär in i det. Och det säger jag även om jag är medveten om att mycket av det som jag kanske kommer att säga de närmsta veckorna är sånt som ni redan har hört många gånger och som ni är väl förtrogna med. Men det måste ju sägas ändå, va? För att det här är ju tanken på att vi ska ha en grundgenomgång. Och det finns de som inte har hört det alls, eller som inte är så väl förtrogna med det. Så vi måste samla det här i den här undervisningen och inte hoppa över det. Därför att de flesta kristna är, eller åtminstone borde vara, förtrogna med det. Vi får väl se hur vad ni tänker om det här när vi går igenom det. Men om vi då börjar i alla fall med den första delen här, alltså verserna 1 till och med 13, så delar ju det också upp sig, kan man säga, i två stycken ganska tydliga delar. Därför att det som är i vers 1 till och med vers 4, och som vi ska stanna vid den här kvällen, där beskrivs det som sker inifrån, så att säga. Det här är hur de upplevde det, ett inifrån perspektiv. Medan vers 5 till och med 13 är ett utifrån perspektiv. Det är hur de andra upplevde samma händelse. Så vi får två berättarperspektiv på samma händelse. Och då hade jag tänkt att, ja, vi kanske ska börja med förresten att läsa åtminstone då de fyra första verserna. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Det är det hela, ja. Så här beskrivs då att de alla var samlade. Och alla är inte riktigt klarlagt vilka det syftar på. Om det skulle vara de innan här i slutet på första kapitlet, så handlar det om apostlarna. Och det finns de som menar att det var de som var samlade tillsammans med några stycken andra som står uppräknade där i första kapitlets 14:e vers. Det står ju alla dessa, där är det ju apostlarna som räknas upp. Och så när alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Att det är de det syftar på. Men det kan ju lika gärna vara, och det skulle jag nog hellre vilja tro, att det är de där 120 som står i 15:e versen. Att det är alla de som är samlade nu när det drar ihop sig. Och jag ska inte ta det en gång till, men ni som har varit med tidigare vet att jag talade om hur det var en grundläggande uppgift för Jesus att foga samman en kropp. Så att det blev precis som det var i skapelsens begynnelse, att Gud formade en kropp och sedan inblåste han sin livsande. Och så blir människan en levande varelse. Och nu när vi kommer till den nya skapelsen, eller fulländningen utav skapelsen, så har han fogat samman en kropp som jag menar då är 120 personer här, som är själva kärnan i det som ska bli kyrkan. Och när han har fogat samman den här kroppen, så inblåser han sin livsande. Alltså alla de där 120 var närvarande. När jag nu ska gå igenom det här, så har jag gjort som så att jag har inte tagit ord för ord, utan jag har tagit liksom, det är sju stycken delar, eller sju stycken aspekter, där jag får ta med kanske alla fyra verserna då, mer eller mindre. Och de där fyra aspekterna är, för det första, att de här fyra verserna handlar om Joel-profetians uppfyllelse. För det är ju så Petrus lägger ut det hela, när ni ser när man kommer till hans predikan i den 14:e-15:e versen, och i 16:e så citerar han profeten Joel. Så det som händer är alltså en uppfyllelse av Joels profetian, och det ska vi titta lite närmare på. För det andra så ska jag gå igenom att det här är lagens fullkomnande. Det för lagen är inte bara lagen i den meningen att det finns yttre bud. Utan det man väntade på, det är ju lagens fullkomning. Lagens anda, det är alltså Jesu Kristi fullbordande utav lagen. Det är det som kommer genom den heliga ande. Och den heliga andes utgjutande är bekräftelsen på att lagen är fullbordad. Att det gamla förbundet är fullbordat. Det ska vi gå igenom. För det tredje så ska vi gå igenom vad som menas med att anden ger dem kraft att vara vittnen. För det fjärde ska vi gå igenom dopet i helig ande och eld. Det står ju så i det första kapitlet att i den femte versen, eller ja, den fjärde och femte versen, att de skulle vänta på vad fadern har utlovat, det som Jesus hade talat om, nämligen att de skulle bli döpta i helig ande, står det i den femte versen. Så den aspekten ska vi ha med. Och så känner jag behovet av att ta ett avsnitt om tungomålstalande. Det står ju här att de fylldes av den heliga ande och började tala främmande språk eller tungomålstalande. Och det är inte så ofta precis som man får tillfälle att gå igenom tungomålstalandet lite mera på djupet. Och det tror jag att det skulle kunna möta ett behov. Så det är det femte vi ska gå igenom. Och sen det sjätte, det är den helige andes person. Därför att den helige ande är i gamla testamentet företrädesvis en kraft. Det är en kraft, det är en utrustning, det är en begåvning som ges till människorna. Men när vi kommer till Jesus så förstår vi att den helige ande är mer än så. Den helige ande är den tredje personen i gudomen. Och det måste vi också lägga ut något i ett perspektiv. Och sedan det sjunde och sista har jag skrivit den helige andes verk. Vad den helige ande gör. Och båda de här sakerna, sista här med den helige andes person och den helige andes verk, eller framförallt det sista där, får vi ju ta ganska summariskt, va? För att den helige andes verk, det är ju hela det kristna livet. Det är ju från det att en människa som är utan Gud och utan hopp i världen träffas av Guds evangelium och börjar fundera över vem Gud är och kanske söka sig emot Gud. Det är ju den helige andes verk innan man blir en kristen. Ja, kanske till och med redan från det att man föds. Varje människa behålls ju vid liv därför att den helige ande är den som inte bara ger liv utan också uppehåller liv. Det tror vi till och med gäller på skapelsens plan. Att det spirar på våren och att det blir grönt på sommaren, det är ju den helige andes verk. Så allting från början till slut är så att säga den helige andes verk. Det är alltså väldigt mycket. Men eftersom det också, eller framförallt i det här sammanhanget, är det kristna livet. Och det kristna livet är ett liv i anden. Så får vi ta det lite djupare, även om det blir så att säga summariskt. För resten av Nya testamentet handlar ju egentligen om just detta. Så det är de sju aspekterna där då. Så ni märker att ni som har varit med i alla fall begriper det, att det här går vi inte igenom på en gång. Utan vi får ta lite mera tid kanske. Men det första är då den här Joels profetian. Joel, vi kan slå upp den boken då kanske. Joel, som vi har efter Hosea. Joel är en profet som verkade förmodligen på 700-talet före Kristus. Kan till och med ha varit samtida med Jesaja. Och du kommer ihåg de sista kapitlen i Jesaja-boken som kallas för trösteboken. Det är ju fullt med profetier om den lidande tjänaren som ska komma i den yttersta tiden. Det är fullt med profetier om Israels återupprättelse. Fullt med profetier om andens utgjutande som ska ske i ändens tid. Samtidigt så är det troligen så att Joel uppträder i Juda. Den här boken, Joels bok, hela den boken, det är tre kapitel, handlar om Herrens dag. Och i andra kapitlet från vers 28 så finns den delen utav Joels bok som Simon Petrus menar går i uppfyllelse på pingstdagen. Det är verserna 28 till och med 32. Det här är ju som sagt ursprungligen en profetia som handlar om den yttersta tiden. Vad som ska ske när Herren kommer tillbaka. När, när vi går in i vid tidens slut. Och då får jag säga det som jag har sagt så många gånger tidigare, men som vi måste säga hela tiden, att när Jesus blir människa, när han kommer in i den här världen, då har han med sig den nya tiden. Då har han med sig ändens tid. Så man kan säga att när Jesus träder upp här på jorden och börjar predika och framleva sitt liv, då börjar den yttersta tiden. Då är den yttersta tiden närvarande. På samma sätt ska vi förstå det här med den helige ande. Att anden ska utgjutas som en bekräftelse, som ett fullkomnande i ändens tid. Och nu när det sker på pingstdagen, så är det inte, betyder det inte att när vi kommer till annan dag, tredje dag pingst, att det är över så att säga. Utan slutet har börjat. Vi befinner oss alltså i ändens tid i den meningen. Vi befinner oss i andens tidsålder, i kyrkans tidsålder. Så ändens tid är ständigt närvarande genom evangeliets ord. Och överallt där människor tar emot evangeliet bryter ändens tid in. Himmelriket, det fullbordade, bryter in. Och därför så kan det vara som så att det som står här, det kan Petrus citera på pingstdagen. Men om vi säger så här, ja det hände ju sen när vi kommer till Apostlärningarna 10. Kanske ett antal år senare så utgöts ju anden igen den gången över hedningarna. Då skulle han kunna citera Joels profetian igen. Den går ju alltså i uppfyllelse varje gång som anden utgjuts. Men här är det första gången och det är ju exceptionellt det som sker just på pingstdagen. Det är väl för att vi ska verkligen begripa. Det står till och med att det ska synas tecken på himlen. Vi kan väl läsa här i Joel 2:28. Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och ska jag låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så här ser man att det till och med ska synas tecken på himlen. Och då tänker jag på det som står, ni får vara på båda ställena så att säga. Det som står där i Apostlagärningarna 2:2 står det. Det kom plötsligt från himlen ett dån. Så att han knyter an till den här profetian. Det var som en våldsam storm som hade dragit fram, heter det. Jag har skrivit upp ett ställe till. Jag ska bara se vad som står där. Det här, man kan också jämföra den här profetian med många andra profetier som jag nämnde. Jag nämnde om Jesaja. Vi kan ta slå upp några av de här ställena. Dock inte i den där så kallade trösteboken. Jesaja 13, vers 9. Så får vi bara en. Ja, det står om Herrens dag. Och där ser man också att det handlar om den yttersta tiden på ett väldigt tydligt sätt. Se, Herrens dag kommer fruktansvärd med förbittring och brinnande vrede för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Det här är inte precis vad man tänker sig kanske när anden utgjuts, men vi ska komma tillbaka till det här uttrycket helig ande och eld. Och himlens stjärnor, står det i vers 10, och stjärnbilder sänder inte mer ut sitt ljus. Solen går upp mörk och månens ljus lyser inte. Jag ska straffa världen för dess ondska. Ja, hela vägen här handlar om Herrens dag. Jag har skrivit kapitel 50 också. Jesaja 50. Jag har en känsla av att man skulle kunna hitta 100 bibelverser på det här. Ja, jag vet inte om det var det mest lyckade i och för sig. vers 3 där. Jag kläder himlen i mörker och ger den sorgdräkt att bära. Och så vidare. Men alltså det, poängen här är att det ska ske alltså på ett ytterst dramatiskt sätt. Och det ska vara tecken på himlen. Vi kan se vad vi har skrivit mer där. Hesekiel kommer ju senare. 32. Vers 7. Ja, det är tydligen, jag har plockat ihop de där tecknen på himlen där. När det är ute med det ska jag täcka över himlen och förmörka stjärnorna. Jag ska täcka över solen med moln och molnen ska inte lysa mer. Alla ljus på himlen ska jag göra mörka för din skull och låta mörker komma över ditt land, säger Herren. Och så vidare, ja. Jag har ett antal till här, men jag tror inte att jag väljer att slå upp dem. De finns sedan i det här kompendiet som ni ska få. Så pingstdagen handlar därför inte bara om andens utgjutande, utan det handlar också om att ändens tid kommer, och att apostlagärningarna är alltså ändens tid skjuter fart. Och om det är på det sättet, så kan ju vi säga som Paulus säger i Romarbrevet, att ändens tid, eller den sista dagen, Herrens dag, är oss nu närmare än då vi kom till tro. Den kommer med hast. Och den kommer med hast, och det ska också vara så som det stod där i Joel-profetian, att var och en som i den tiden ska var och en som åkallar Herrens namn bli frälst. Och Herrens namn, Kyrios på grekiska, det är ju det namn som man gav till Jesus. Så när det står i Gamla testamentet att det är Herrens dag och att man åkallar Herrens namn, så tillämpas det också direkt på Jesus. Jesus är Kyrios, den som åkallar Jesu namn alltså. Och det står det väl också längre in i apostlagärningarna, att under inget annat namn under himlen kan ge frälsning utom namnet Jesus. Och det är därför som namnet Jesus är så kärt för oss. Dels förstås, som jag säger, för att det är han som ger oss frälsning, men också på så sätt att det är uppenbarat för oss. Den som vänder sig till Gud ska bli frälst. Ja, men vem är det liksom, Gud? För oss är det uppenbarat att det är Jesus Kristus som är den andra personen i gudomen, som är Guds messias. När Joel skrev i sin profetia att jag ska utgjuta min ande över allt kött, då tänkte han säkert på det judiska folket. Alltså alla judar. För hela den där profetian handlar ju om vad Gud ska göra med sitt folk. Joels profetian handlar om Israels barn, det judiska folket. Och era barn, stod det i vers 28. Era söner och era döttrar, alltså det judiska barnens, eller judiska föräldrar, det judiska barnen som åsyftas. Och var och en som åkallar Herrens namn syftar förmodligen ursprungligen också på Israels barn. Det står i fjärde Mosebok 11:26. Någonting som var ganska häpnadsväckande. Vi kanske ska slå upp det också. Fjärde Mosebok 11 handlar om den helige ande. Handlar om profetia. Vi ser fjärde Mosebok 11. Och någonting som var lite märkligt. Det var nämligen som så, nu kan vi inte läsa hela det här, men folket knotar. De befinner sig alltså, Israels barn är på väg, de har kommit ut från Egypten, de är på väg genom öknen. Och i 16:e versen så kallar Herren till sig Moses och säger att han ska samla 70 män, de äldste i Israel. Och så står det här i vers 17, där ska jag ta Där ska jag då stiga ner och tala med dig, och jag ska ta av den ande som är över dig och låta den komma över dem. Och sen händer ju det här då också. I vers 24. Moses gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Han kallade samman 70 män av de äldste i folket. Och så stiger Herren ner i molnskyn i vers 25 och talar till honom. Och tar av den ande som var över honom och lät den komma över de 70 äldste. Då nu anden vilade över dem började de profetera. Men det gjorde de sedan inte mer. Och så står det, två män hade stannat kvar i lägret. Den ene hette Eldad och den andra Medad. Också över dem vilade anden. Ty de var bland de uppskrivna, men de hade ändå inte gått ut till tältet. Och de profeterade i lägret. Då skyndade en ung man bort och berättade för Mose. Eldad och Medad profeterade i lägret. Och Josua, Nuns son, som hade varit Mose tjänare från sin ungdom, sa då: Mose, min herre, förbjud dem. Men Mose sa till honom: nitälskar du för mig, om ändå allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. Alla alltså. Så Mose säger att måtte anden komma över alla juda, Israels barn. Över hela det judiska folket. Och det är väl det som finns i den här profetian i Joel. Era söner och era döttrar ska profetera. Era män ska se gamla, era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner och så vidare. Och här finns då, utvidgas den här Joels profetian, eftersom den räcker till för alla. Och då är det som så att Petrus har då upptäckt någonting mer. I Joel så står det, i Joel 2:29, så står det att tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna få del av anden och profetera. Och när Petrus citerar Joel på pingstdagen så förtydligar han det där. För det står nämligen, han har inte citerat den här profetian exakt. Den skiljer sig på några detaljer. Och en sån detalj i Apostlagärningarna 2:18, det är att Petrus säger: över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och de ska profetera. Nu måste jag slå upp här i Joel igen, för jag tog bort fingret där, så kan ni jämföra det. I Joel så står det, det står det bara: över tjänare och tjänarinnor ska jag de dagarna utgjuta min ande. Men Petrus har lagt till, eller ska vi säga upptäckt, eller ska vi säga förtydligat, att det är över mina tjänare och tjänarinnor. Och de ska inte bara få del av anden, utan de ska också profetera. Så att det är mina tjänare och att de ska profetera är så att säga tillagt där, eller förtydligat utav Lukas då, som har skrivit här, utav Petrus som håller sin här predikan. Och man kan fråga sig då om det har någon betydelse. Och det har det väl, tycker jag. Därför att här har alltså profetian utvidgats på ett väldigt generöst sätt, så att den är till för alla. De var alla samlade, står det. Och de blev alla fyllda med helig ande. Och de är alla mina tjänare. Det är alltså Herrens egendomsfolk. Och i den mån som det fanns gudfruktiga, och som det fanns, det räknas ju upp här en massa människor som var närvarande, i den mån som man kan tänka sig att det ingick hedningar här, så är de också inräknade. Och om hedningar fanns med på pingstdagen, vi ska återkomma till det, för det är inte säkert att de var, men då säger att de var där då. Då är de inräknade, men då är det förtydligat med att det är mina tjänare och mina tjänarinnor. De är alltså upptagna i det judiska folket, genom Jesus Kristus. Och de får del av profetian, så att det som Moses hade önskat, att alla skulle få profetians ande, har tydligen också gått i uppfyllelse här på pingstdagen. Vi ska återkomma till det, för att det här är ju frågor som diskuteras i vår tid och in i kristna sammanhang och i olika, kanske på olika sätt i olika samfund. Kan alla bli döpta i helig ande? Kan alla tala i tungor? Kan alla profetera? Så långt som vi har läst det här hittills, så talar det för att det skulle vara på det sättet. Det här med att hedningarna då skulle vara upptagna på pingstdagen är som sagt lite osäkert. Men vi kan titta i Apostlagärningarna 8. För det som är lite osäkert där, det är inte osäkert när vi kommer längre in i Apostlagärningarna. I Apostlagärningarna 8, 14 till och med 17 så kan man läsa om att de i Samarien hade tagit emot Guds ord, det vill säga evangeliet. Och så kommer Petrus och Johannes dit, lägger sina händer på dem, de blir fyllda med helig ande. Och de tar emot, eller de lägger händerna på dem och de blir fyllda med helig ande, tar emot helig ande i 17 versen. Och samarierna var ju, ja men de låg ju nästan i krig med judarna. De var ju som hund och katt, judar och samarier. Så att det är ju en stor sak att samarien tog emot det här. När du kommer till det 10:e kapitlet så är det ännu tydligare. I 10:e och 11:e kapitlet så får vi, kan man säga, ett genombrott för hedningarna. Här blir det liksom massor med hedningar. Ja, först är det alla de som är samlade i Cornelius hus. Och Petrus predikar för dem efter att ha gjort kraftigt motstånd. Och så kommer det i vers 44. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Och de är definitivt hedningar. Så i ljuset av den här Joels profetian så är de alltså intagna i det sanna Israel. De är intagna i Herrens egendomsfolk. Det betyder alltså att det är inte så att Herren har två egendomsfolk. Ett som är Israel och ett som är kyrkan. Utan vi är intagna i Israel. I det fullbordade Israel. Herren har bara ett egendomsfolk. Och det består av judekristna och hednakristna. En enda kropp. Det är därför som gamla testamentets alla löften som är riktade till judar och inte till hedningar ändå är riktade till oss, därför att vi har blivit judar i våra hjärtan. Vi har tagits in i det här löftesförbundet. Och det kan vara väldigt bra att tänka på när du reflekterar över vår relation till judar eller till Israel i största allmänhet. 11 kapitlet, vers 15. När jag började tala, säger Petrus, föll den helige ande på dem. De, det är alltså hedningarna, alldeles som på oss judarna under den första tiden. Så det blir ganska tydligt genom att han citerar den här profetian och genom att han upptäcker eller öppnar upp dörren här för att det är alla Herrens tjänare, också blivande hedna kristna, och att det här med profetians ande och anknytningen till Mose också finns med. Så i andra kapitlet då, tillbaka där till pingstdagen, så sa jag, när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Men i kommentarerna så är det oklart alltså vad det här alla syftar på. Syftade bara på apostlarna och de här kvinnorna som var där? Eller är det så att det syftar på alla 120? Ja, jag tror det. Och ytterst sett, det syftar på alla Herrens tjänare. Alla som är intagna i Kristi kyrka och Kristi församling är intagna, så att säga, under pingstdagens välsignelser. Vi behöver i den meningen inte ropa eller söka efter att den helige ande skulle komma till oss på nytt. Utan vi är intagna i pingstdagen. Och vi har alla, skriver aposteln, fått en och samma ande att dricka av. Vi kan alla bli uppfyllda av den helige ande. Och det var det första. Och det andra, det var, lagens fullkomnande. Och det kan vi förstå utifrån att det här som skedde i Apostlagärningarna 2, det skedde på pingstdagen. Och vad var pingstdagen för en dag nu då? Pingsten var från början, pingstfesten, Pentecost, det betyder ju 50 dagar efter påsk. Och det är så vi har det i kyrkoåret också. Man firade påsken i de judiska sammanhangen till åminnelse utav uttåget ur Egypten. Och sedan firade man 50 dagar därefter pingsten. Och pingsten var ifrån början en skördefest. Och det här har väl gjort att det kan bli lite komplicerat ibland när man talar om pingsten utifrån det gamla förbundets perspektiv. Därför att det var som sagt från början en skördefest. Tredje Mosebok 23:15. Om du har rubriker i din bibel, beror på vad du har för bibelutgåva, men här i folkbibeln så finns rubriken veckohögtiden eller pingsten. Och det står då alltså 3 Mosebok 23:15. Sedan ska ni räkna 7 hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. 50 dagar ska ni räkna fram till dagen efter den 7:e sabbaten. Då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren. Från de orter där ni bor ska ni bära fram viftoffersbröd och så vidare. Det är den. Och i vers 22, när ni bärgar skörden i ett land ska du inte skörda och så vidare. Det här är alltså skördefest. Men ganska snart, och där tvistar ju då de lärde hur snart det här ska förstås, så förlorade pingsten sin karaktär som skördefest och ersattes utav att bli en åminnelse till lagens utgivande på Sinai. Och här menar man då att det här nya motivet, firandet utav att lagen hade getts till Mose på Sinai, att det motivet tog över. Kanske var parallellt under ett tag och så tog det över mer och mer. Och till sist, slutligen, så tog det över helt och hållet. Men frågan är när. Och då när man läser i kommentarerna så finns det de som menar att det är osäkert om det motivet, lagens utgivande, hade tagit över på pingstdagen. Men när man läser och djuplodar lite grann så skulle jag ju vilja påstå att det är ganska säkert att det hade gjort. För det finns så mycket i den här pingstdagstexten, de här 4 verserna som vi läste, som påminner om exakt vad som hände vid lagens, när lagen gavs till Moses på Sinai. Vi slår upp i Andra Mosebok 20. Att det var en skördefest från början här, det är väl inte så konstigt, för att det kanske till och med är så att man började fira det där innan lagens utgivande ens hade ägt rum. Då, vi ska väl låta det vara osagt. De flyter in i varandra, de där tiderna. Men i Andra Mosebok 20, där läser man om hur Gud ger de 10 orden till Moses. Och så står det i den 18:e versen, precis efter de 10 budorden. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget och så vidare. Och de bävade, höll sig på avstånd. De var rädda, lite förvirrade. Det känner ni ju igen. Det går ju igen sen i pingstdagens berättelse. Särskilt dundret. Ljudet, det kom som ett dån ifrån himlen. Och eldslågorna, eldstungorna som satte sig på var och en. Du har det också i 5:e Mosebok. Där återberättas samma sak. 5:e Mosebok kapitel 5. Vers 22. Alltså femte Mosebok 5, där får de då del av de här 10 budorden av Toran. Utav Toran som inom parentes sagt betyder Guds ord. Det betyder inte lagen så som vi tänker oss det hela. Det betyder ju Guds ord, Guds vilja, den gudomliga undervisningen, Toran. Det är den de får del av. Och när de har fått del av den så står det i vers 22: dessa ord talade Herren med hög röst till hela er församling på berget, ur elden, molnskyn och töcknet. Och han tillade inget mer. Och han skrev orden på 2 stentavlor som han gav åt mig. När ni hörde rösten ur mörkret medan berget brann i eld, trädde ni fram till mig, alla huvudmän för era stammar samt era äldste. Och ni sa, vi går ner till vers 25. Denna stora eld kommer ju att förtära oss. Om vi ytterligare får höra Herrens, vår Guds röst, kommer vi att dö. För vem finns bland allt kött som har hört den levande Gudens röst tala ur elden som vi har gjort och ändå blivit vid liv? Ja, det är vi det. För det som händer på pingstdagen, förutom de här yttre sakerna med dundret ifrån himlen och eldstungorna och att Herren talar, det är ju att vi blir döpta i helig ande och eld. Och elden är ju precis som de är rädda för och ängsliga här. Det är ju sånt som gör att man förgås. Vi kan ju inte bli vid liv. Men vi är ju försonade med Gud genom Jesus Kristus. Vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Vi är intagna i Guds församling. Vi är intagna i det fullbordade. Och där kan vi få tillgång till livets träd, för att använda en annan bild. De kördes ju ut i paradiset för att de inte skulle ha tillgång till livets träd. De skulle först bli försonade. Vi är försonade. Vi har tillgång till livets träd. Vi har tillgång till att dricka ur det levande vattnet. Vi har tillgång till den helige ande. Den helige ande blev den gamla människans död, men blev den nya människans livgivare. Så förändras det när man passerar genom kors och uppståndelse. Jag tror att det där är inte bara en gång som händer när Jesus dör och uppstår och anden utgjuts. Eller en gång som händer när du och jag lämnar den gamla världen och kopplas samman på nytt med paradiset, blir intagna i Guds heliga ande och får del av allt det. För då går vi från död till liv. Utan det är också, som vi ska se, nu föregriper jag lite grann, men det är ju också någonting som sker i det som vi kallar för helgelsen. Därför när vi har blivit kristna, då har vi fri tillgång till Guds evangelium, syndernas förlåtelse och till den helige ande. Men det är också så att vår egen kraft, vår egen rättfärdighet, vår egen vilja bryts och kommer på skam, och vi dör bort ifrån oss själva. Så det här är en process som intensifieras när livet, relationen med Gud intensifieras. Jag blir döpt i helig ande och eld. Så andedopet, eller vad du nu vill använda för ord, eller om du vill använda flera olika begrepp, det är egentligen intensifiering av det kristna livet. Om jag säger så, på gott och ont. På gott för den som tror, och på ont när man tvivlar och kämpar med sig själv. Två sidor av samma sak. Så när man kommer då till Apostlagärningarna 2, då ser man de här yttre tecknen. Och det är precis som det beskrivs, inte bara vid Sinai utan även på andra ställen, att när Herren verkar i den andra versen, kommer plötsligt. Plötsligt, det är inte förberett på så sätt att människor kan ta sig det här. Utan det är Herren som kommer på ett övernaturligt sätt. Och som gör det som han vill. På sina villkor. Och vi kan inte så att säga tillföra någonting eller ändra någonting i det som Gud gör. Plötsligt så kommer ett dån, som när en våldsam storm har dragit fram, och det fyller hela huset. Och tungor som av eld, eller eldstungor, visar sig för dem. Och det här är lite konstigt. Nu kan inte jag reda ut det här i detalj på hebreiska, för så duktig är jag inte på hebreiska. Dessutom så tror jag att Thomas Sandén har min bok, min kommentar till andra Mosebok, för jag hittade inte den. Men där står det alltså inte att man ser eldstungorna, utan man hör tungorna. Alltså man ser elden och hör tungorna. Det är samma ord på något sätt. Vi får titta på det här i efterhand, så kanske vi kan reda ut det till nästa gång. Men det är ganska fascinerande. För då skulle de ha hört de här språken redan när de tog emot Toran. Och här då, att de inte bara hör det främmande tungomålet, utan de ser det också i den form av de här eldstungorna. Det är alltså en total upplevelse av andens intensiva närvaro. Här står det, ska man också lägga märke till, att i den andra versen, det står i och för sig inte, ja, hur ska man förstå det här förresten? Ni får tänka lite själva här, men det står om den här våldsamma stormen. Det står ju inte att det var en våldsam storm. Det står ju inte att det var ett dån. Det står ju som om det hade varit det. Och på samma sätt när de här tungorna utav eld, vi tänker, såg man verkligen eldstungor? Kunde man se eldstungor så som vi menar bokstavligt med eldstungor? Det står tungor som av eld. Alltså här är lite oklart, va, men det är ytterst klart att den helige ande manifesterar sig väldigt kraftfullt. Och att de upplever någonting som man inte har upplevt tidigare, som de inte har varit med om tidigare. Det uttrycks på samma sätt egentligen när Jesus har blivit döpt, och så står det att anden kom över honom som en duva. Det står inte att det var en duva, det står att det var anden. Här kommer tungor, här kommer ett tal som om det vore en eld som brann. Det står inte att det var en eld, men det kanske var det. Vi ska se om vi kan reda ut det där när vi har fått tag på den där kommentaren. Det har nog inte någon stor betydelse, utan det viktiga är att det är Guds verk och att den helige andes verk, och inte någonting som människor kan åstadkomma, och inte ett naturligt fenomen heller, utan det här är ett extraordinärt skeende. Vid Sinai så gav Herren Toran, han gav lagen. Men lagen, det är ju någonting som ska göras. Du skall hedra din far och din mor och så vidare. Och här finns också möjligheten att man inte klarar av lagen. Så lagen är på gott och ont, så att säga. Lagen uppmuntrar oss att göra det rätta, men den fördömer oss när vi gör sånt som är fel. Men i lagen så finns, och så är det med all lagskrivning, så finns också någonting som vi brukar kalla för lagens anda. Och lagens anda i Gamla testamentet, det är den gudomliga kärleken. Det är den kärlek som kommer ifrån Gud. När Gud sänder sin Messias, när Jesus Kristus kommer, så fullbordar han lagen. I kärlek så gör han lagen, och i kärlek så lider han lagens straff på Golgata kors. Så han fullbordar både det positiva och det negativa, så att säga. Och det är bara han som kan göra det. För om det hade varit en annan människa som hade lidit på korset, så hade den människan sannolikt lidit för sina överträdelser och synders skull. Men Jesus lider det fast han inte hade gjort någonting. Och det är det som gör att det blir en sån effekt, att man verkligen kan tala om lagens fullbordan. Det här ska vi se igen när vi kommer till Galaterbrevet. Om det är någon som tycker att det här verkar lite djupsinnigt, så är det det också. Men poängen är ju det att den helige ande fullbordar lagen. Och det som sker här nu, det är ju att Jesus har gett dem evangelium, gett dem ordet. Och pingsten är ju fullbordandet, bekräftelsen utav allt det som Jesus har sagt och som han har gjort. Uppfyllelsen av det som Jesus har lovat skulle komma. Det är det fullbordade verket, helt enkelt. Den fullbordade lagen som kommer genom den helige ande. När vi tar emot den helige ande, när vi tar emot evangelium, så är det inte så att lagen läggs åt sidan eller att lagen upphör att existera. Utan det är så att när vi tar emot anden så tar vi emot den fullbordade lagen. Allt det som Jesus har gjort, allt det som han har lidit, det har han gjort för mig. Det har han lidit för mig. När jag får del av anden och evangeliet så är det den fullbordade lagen. Därför behöver jag aldrig anstränga mig för att göra lagen. Den är redan gjord så att säga. Det fullbordade verket kommer genom anden. Och det var ju det som skulle ske i ändens tid. När allting upprättas och anden utgjuts. Då sker det här fullbordandet. Det här är förutsagt i Jeremia 31. Det är ett sånt där bibelställe som jag ofta gärna använder och som jag tycker ni ska kunna utan till, i alla fall själva att det står där. 31:31 är ju lätt att komma ihåg. Jeremia 31:31 är nämligen den första gången i Gamla testamentet som det talas om ett fullbordat förbund. Eller som det står här, det nya förbundet. Det nya förbundet i den meningen att det gamla inte skulle gälla, det är nog obegripligt för judarna. Och som jag sa, jag tror inte vi ska uppfatta det som tyvärr allt för många kristna uppfattar det, att ja, det gamla förbundet, det får judarna ha. Vi lever i det nya förbundet. Ja, det, Israel som Guds folk, det är förkastat. Vi är det nya folket, det är kyrkan. Där tror jag man begår ett fel. Därför att visserligen så är det så att det Israel och det judiska folket är i en mening det gamla folket och det gamla förbundet. Men det Jesus gör är att han kommer till dem och fullbordar allting. Så han har ju fullbordat det åt dem. Det är inte så att han har avfärdat det och kastat det gamla förbundet eller sagt att lagen inte är riktig och gett dem något annat, kärleken till Gud eller evangelium och syndernas förlåtelse istället. Så är det ju inte. Utan han har ju kommit in, född av kvinna, ställd under lagen, jude som han var. Och fullbordat allting. Och därför är det bättre att istället för att kontrastera gamla och nya förbundet, tala om det ofullbordade förbundet. Som nu är fullbordat i Jesus Kristus. Och det är det vi har fått del av. I Jeremia 31:31 så talas det då om ett nytt förbund i den här meningen som jag säger att det ska fullbordas en dag. Och här står då hur det ska gå till. Se, dagar ska komma då jag ska sluta ett nytt förbund eller fullborda förbundet med Israels hus och med Judas hus. Och så står det hur det ska gå till. Om vi får hoppa över här, komma ner till vers 33, andra halvan. Jag ska lägga min lag, eller läs alltså, förstår det som mitt ord, mitt evangelium i deras inre. Och jag ska skriva den i deras hjärtan. Och i vers 34, då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Lär känna Herren. Nej, därför att han själv ska bo hos var och en av oss. När vi lever i anden så har vi tillgång till all undervisning som vi behöver. Vi behöver inte att någon annan undervisar oss. Ni behöver inte att jag undervisar er. Ni har all undervisning ibland er och i er genom anden. Det jag gör, det är att jag talar om det här och ni känner igen det. Och det lever upp i er. Och man kanske också kan säga att det är Herren som talar till er. Och i den utsträckning som det är mina egna ord så kommer ni att märka det också. Så lyssna efter Herren. Och här står det då, vilka är det som ska lära känna honom? Och det står i vers 34. Alla ska känna mig från den minste bland dem. Så den minste i himmelriket har allt. Och hur ska det här gå till då? Jo, vers 34 fortfarande i slutet. Jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska inte mer komma ihåg. Och det där ska ske i ett nu. Och det sker i ett nu på Golgata kors. Och det sker som en bekräftelse när anden utgjuts över allt kött. Som börjar på pingstdagen. Som har börjat genom Jesus Kristus. I vilken vi är en del. I vilken vi har fått del av anden. Hesekiel 36. Det kom ju efter här. Hesekiel 36, vers 24. Ja, det är egentligen inte vers 24, utan det är lite längre ner. Jag har skrivit vers 24 därför jag ville ha med det här. Hesekiel 36, 24. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Var det inte det som hade hänt på pingstdagen? De hade ju kommit och räknats upp alla möjliga och omöjliga länder runt omkring. Och de hade kommit tillsammans. Så det hänger ihop. Gud vet vad han gör, om jag säger så. Det hänger ihop det han gör, det är logiskt. Och så står det här vad han ska göra i vers 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. I vers 27, jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Ett underbart ord, måste jag säga. Ett underbart ord. Herren ska fylla mig med den heliga ande så att det per automatik, mer eller mindre per automatik, blir så att jag vandrar efter hans stadgar och håller hans lagar. Jag ska alltså inte behöva prestera det eller anstränga mig eller motvilligt göra det, utan det ska ske. Det ska ske så att säga med glädje, därför att det finns ju redan där hos mig och det ska förverkligas hos mig. Jag minns vid ett tillfälle för många, många år sedan. Jag hade besvärligt med det här. Du ska hedra din far och din mor. Du ska tänka på vilodagen så att du helgar oss. Alla de här buden. Och tänkte, hur ska jag någonsin kunna leva upp till det? Och då så sa min själasörjare så här till mig. Håkan, du kan läsa det så här. Läs det inte som, du ska inga andra gudar hava jämte mig. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Tänk på vil. Läs det så här istället. Det ska komma en dag när du kommer in i anden, när du kommer in i Kristus på ett sådant sätt så att du inte ska ha några andra gudar jämte honom. Och du inte ska missbruka Herren din Guds namn. Du kommer att tänka på vilodagen och hedra din far och din mor och så vidare. Alltså evangelisk förståelse. Jag tror att vi är där. Det här är vad Gud har för oss som kristna. Gud vill att du ska leva ett fullödigt liv. Det finns där. Tillgång till den heliga ande. Tillgång till allt det du behöver. Du kan säga så här, ja men jag är inte där ännu. Nej, men du kommer att komma dit. Han ska, som har börjat ett gott verk, han ska fullborda det ibland oss. Vi har det framför oss. Och eftersom vi har det framför oss så här tydligt, som jag skissar det nu, så kan vi börja tillgodogöra oss så mycket vi kan och så mycket vi hinner. Vi får föregripa det som har hänt när Gud har gett oss sin ande. Anden är en förstlingsgåva. Det är början på någonting nytt. När vi tar emot den helige ande tar vi emot det fullbordade som en gåva ifrån Gud.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna och det här var del 4. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Missa inte vårt nya program här i närradion från Svenska kyrkan. På onsdagar så kan du lyssna till programmet Förtroendevald. Där du kan få lyssna till olika människor från Värnamo och Frylo och Nydala församlingar som jobbar som förtroendevalda. Och det kan du höra klockan 6.30, 7.30 och klockan 9.00 på onsdag förmiddagen. Eller morgonen ska vi nog säga. Du har lyssnat till, som sagt, Bibeltimman från Svenska kyrkans närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF och då får du lyssna till Missionskyrkans förmiddagsgudstjänst från söndagen. Ha en skön och välsignad vecka.